Den här påsken är ju mycket annorlunda jämfört med hur vi är vana att fira påsk. Stilla veckan gör ju verkligen skäl för namnet. Vi är stilla. Vi är inte ute och åker i någon större utsträckning. Vi håller oss på hemmaplan. Vi undviker stora samlingar, släktkalas, bjudningar och för många är det ju inte heller möjligt att gå till kyrkan. Och det är inte minst med tanke på er som jag vill dela lite av påskens budskap här i podden. I all enkelhet. Men först så vill jag givetvis önska er alla en glad påsk. Påsken är ju vår största och mest betydelsefulla högtid, vågar jag påstå. Det är ju den högtid som handlar om hur Gud i Jesus Kristus försonar människa och Gud. Och öppnar en ny och levande väg till gemenskap med Gud själv. Och den vägen, den har ju ett namn. Den heter Jesus Kristus. I Apostlagärningarna 4:12 så läser vi att hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Därför är det ju så viktigt att tala om vad påsken handlar om. Och jag gör det så gärna, år efter år. Det där som såg ut som alla tiders nederlag. När Jesus blev tillfångatagen, korsfäst och lagd i en grav. Blev ju till den allra största seger. Vår största seger. När Jesus stod upp igen på tredje dagen. När han gick ut ur graven. Och det är ju vår fasta tro att Jesus lever. Att han verkar. Att han är med oss. Och för Jesus som är påskens huvudperson så var det ju allt annat än en stilla vecka. För honom var det en oerhört smärtsam, påfrestande vecka, händelserik på alla tänkbara sätt. Så den här påsken skulle jag vilja göra 12 korta nedslag i påskberättelsen. Jag skulle vilja berätta och stanna vid 12 sekvenser i händelseförloppet. Och för dig som är snabb i huvudräkning så kan du räkna ut att vi gör 4 nedslag vid varje tillfälle. 4 som hör till skärtorsdagen, 4 som hör till långfredagen och så avslutar vi på påskdagen med de sista 4 sekvenserna. Så hoppas du vill följa med mig på en liten påskvandring. Vi har ju under ganska lång tid i församlingen undervisat från Apostlagärningen. Och det är ju Lukas som har skrivit Apostlagärningarna som du vet. Och vi ska även den här påsken låta Lukas berätta om de olika händelserna som han har skrivit ned om i Lukas evangeliet. Så vi börjar med den första bibeltexten. Och har du Bibeln där så får du gärna slå upp tillsammans med mig i Lukas kapitel 19. Och jag läser från vers 45. Det står det så här. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade i templet varje dag. Överste prästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra det. Eftersom allt folket höll sig nära honom och lyssnade ivrigt. Vi börjar i templet i Jerusalem. Det har ju varit palmsöndag så att säga. Och Jesus har ridit in i Jerusalem. Och efter det så står det att han rensade templet. Han drev ut dem som köpte och sålde där. De som hade förvandlat templet från ett bönehus till en marknadsplats. Eller som Jesus säger, ett rövarnäste. Jag tycker att det här kan vara en god ingång också för oss i påsken. Och det är ju det som kyrkoårets faste period som föregår påsken syftar till. Att när vi allt mer närmar oss Jesu lidande och död. Så är det väl också på sin plats att vi som är Guds tempel idag ger vår Herre möjlighet att tala in i våra liv. tala om vikten av renhet, omvändelse och en ny överlåtelse. Om nu Jesus satsar allt på oss, så är ju frågan som behöver ställas: hur stor roll spelar Jesus i våra liv? Och om det är så att Jesus har på något sätt fått en åsidosatt plats, så finns det nu tillfälle att Jesus ska få mana oss och kalla oss tillbaka och så att säga ställa in våra liv igen, där vi får ha fokus på det allra viktigaste, det som verkligen betyder någonting i våra liv. Under den första halvan av stilla veckan så predikade och undervisade Jesus helt öppet i templet inför en stor skara påskfirande judar, inför skriftlärda, fariseer och rådsmedlemmar och så. Han var väldigt tydlig här. Han berättade flera olika liknelser och berättelser som du kan läsa om. Och jag tror att den mest träffsäkra av dem alla kanske var den om mannen som hyrde ut sin vingård. Det står om en man som ägde en vingård och han arrenderade ut den till några lantarbetare med villkoret att de skulle dela lika på skörden. Och sen reste han utomlands. Och när det var skördetid så valde ägaren att skicka några av sina anställda, en i taget, för att hämta sin del. Men de som arrenderade vingården, de överföll de utsända männen. Och det gjorde att ägaren till slut skickade sin son, för han tänkte att min son ska de väl ändå respektera. Men när de såg sonen komma så sa de till varandra: här kommer ju arvtagaren, vi dödar honom och så lägger vi själva beslag på egendomen. Och de judiska ledarna, de förstod väldigt tydligt att Jesus talade om dem. Vingården som en bild på Israel, arrendatorerna som en bild på dem själva. Och så sänder Gud profeter. Men profeterna lyssnade man inte till. Och sen när sonen kommer, Jesus Kristus, så tog de inte emot honom heller, utan de dödade honom. De var väl införstådda med den här liknelsen eller den här berättelsens innebörd. Men det står att de vågade inte gripa Jesus. De ville det. De var väldigt benägna och villiga att gripa honom, men eftersom folket ansåg att han var en profet och att de lyssnade ivrigt så vågade de inte det, utan de sökte efter ett lämpligt tillfälle. Vi ska gå vidare till sekvens nummer 2. Och då bläddrar vi fram till Lukas kapitel 22. Och så läser jag därifrån vers 7. Lukas 22, vers 7. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, då påskalammet skulle slaktas. Då sände Jesus iväg Petrus och Johannes och sa: gå och gör i ordning så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom: var vill du att vi gör i ordning? Han svarade dem: när ni kommer in i stan ska ni mötas av en man som bär en vattenkruka. Följ honom till huset där han går in och säg till husets ägare: mästaren frågar dig, var är gästrummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en stor sal på övervåningen som är inredd. Gör i ordning där. De gick och fann att det var som Jesus hade sagt dem. Och de gjorde i ordning påskalammet. Den andra sekvensen hämtar vi från den övre våningen där Jesus äter påskalammet tillsammans med sina lärjungar. Det är skärtorsdagskväll, kan vi säga. Jesus och lärjungarna är tillsammans och Jesus leder den här måltiden lugnt och på ett värdigt sätt. Han undervisar dem omsorgsfullt hur de ska vara både mot honom och mot varann. Och det här det gör han samtidigt som tiden håller på att rinna ut för honom själv. Hans lidande, hans död närmar sig med hög hastighet. Men Jesus har inte bråttom. Han är noggrann. Han tar god tid på sig. Han stressar inte. Visst är det ofattbart att tänka på hur Jesus i den här stunden mer ser till lärjungarnas bästa än han tänker på det egna svåra som ändå ligger så nära inpå. Vid den här stunden så avslöjar ju också Jesus att en av lärjungarna ska förråda honom, och vi känner till hur det här skapar väldigt oro i samlingen. Men plötsligt så börjar han tala om sig själv. Han talar om sig själv som det verkliga påskalammet som nu ska slaktas och offras en gång för alla. Och så ger han den här måltiden en helt ny innebörd. Han instiftar nattvarden, som vi brukar säga. Han tar det här brödet. Han bryter det. Och så säger han att det här är hans egen kropp. Och bägaren med vinet, det är hans blod. Och så säger han till lärjungarna: ät och drick. Gör det till minne av mig. Vi läser vidare från kapitel 22 och vers 39. Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen sa han till dem: be att ni inte kommer i frestelse. Och han drog sig undan från dem ungefär ett stenkast och föll på knä och bad: far, om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av sorg. Då sa han till dem: varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse. Den tredje sekvensen hämtar vi från Getsemane trädgård. Efter måltiden gick Jesus och lärjungarna till Getsemane trädgård. Det var en trädgård som de hade varit i många, många gånger tidigare. Och den ligger vid foten av Oljeberget. Eller Olivberget, som den kallas i texten här. Judas var inte med. Han var ute på andra uppdrag. Och 8 av lärjungarna fick stanna vid ingången till trädgården för att hålla vakt. Men Petrus, Jakob och Johannes, som hörde till den inre cirkeln bland lärjungarna, de fick följa med honom en bit längre in. Och även om Jesus bad de här tre att vaka och be tillsammans med honom, så tror jag att han var helt medveten om att han inte hade speciellt mycket hjälp att hämta från dem. Jesus insåg att han ensam var tvungen att kämpa sig igenom allt det här svåra utan att få något egentligt stöd. Och det står att han bad under stor vånda. Hans ångest, den var så stor att han svettades blod. Och det var inte bara det fysiska lidandet som han bävade för. Framförallt så var det ju den bägaren som han skulle tömma, som innehöll alla världens synder. Synder som hade begåtts i generationer. Och synder som skulle komma att begås för all framtid. Dina och mina synder inräknade. Fader, om det är möjligt, låt mig slippa att dricka denna kalk. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och så återvände han till sina tre lärjungar med de orden. och de sov. Då sa han, hur kan ni sova nu? Ja, hur kunde de sova när deras mästare var i så stort behov av stöd? Förstod de inte? Och hur kan vi sova när vi borde vara vakna? Hur kan vi slumra i en tid som så uppenbart kräver vår vaksamhet och vår bön? Ja, Herre, Jesus, hjälp oss. Vi ska gå till den fjärde sekvensen. Vi ska läsa slutligen för den här dagen om Judas kyssen. Jag läser från vers 47 i kapitel 22. Medan han ännu talade kom en folkhop och han som hette Judas, en av de 12, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss? Har du någon gång haft en god vän som plötsligt vänt dig i ryggen, tagit avstånd ifrån dig? Har du någonsin mött en människa som har varit så där inställsam, haft ett leende på läpparna, men sen i andra sammanhang när du inte har varit med, talat illa om dig, kritiserat och motarbetat dig? Då kanske du kan sätta dig in i lite hur Jesus kände sig den här stunden. Men något som är ännu mer säkert är att än att du och jag ska försöka förstå hur mycket Jesus fick lida, är ju att Jesus har den förmågan att känna med oss i varje stund. Ingenting som du och jag råkar ut för på den här jorden är på något sätt obekant för Jesus. Under de här 3 dagarna så blev han förtrogen med allt som kan drabba en människa. Ensamhet och övergivenhet. Nakenhet och skam. Orättvisa och svek. Fattigdom och svält. Våld och hat. Och på vilket annat sätt vi än väljer att formulera det. Allt är Jesus förtrogen med. Allt förstår han. Jag vet inte vilken situation du befinner dig i just nu. Men så mycket vet jag att Jesus kan känna med dig. Jesus är med dig. För han har själv upplevt allt det som du just nu går igenom. Allt var nämligen för vår skull. Och på grund av fullkomlig kärlek. Jesus bad, inte min vilja, Fader, utan din. Tack för att du har lyssnat idag. Välkommen tillbaka.